Låt oss fortsätta och be. O du helge ande, kom till oss in med nåd och frid i dina trognas hjärtan bliv. Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll. Du som av alla tungomål och land församlar folken i Herrens Jesu Kristi tro endräktiga. Halleluja, halleluja. Amen. Vi ska denna stund stanna inför ett ord ifrån Lukas evangeliets 9:e kapitel. Lukas evangelium, det 9:e kapitlet, verserna där 57-62. 57-62. Medan de vandrade vägen fram sade någon till honom: jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Till en annan sade han: följ mig. Mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sade till honom: låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike. En annan sade: jag vill följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Ja, herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Medan de gick vägen fram, står det. Och vi känner igen den riktningen från det här lägrets bibelvers, som vi kan säga ingår i temat, där aposteln skriver att han glömmer det som ligger bakom och sträcker sig mot det som ligger framför. Han jagar framåt mot målet. Och vi kan också nämna en annan riktning. Riktningen bakåt, som Jesus varnar för på ett ställe. Också i Lukas evangeliet, 17:e kapitlet tror jag det är, där han nämner Lots hustru. Hon som var på väg bort ifrån fördärvets stad, men såg sig tillbaka. Och vad det var som band henne i den riktningen bakåt, det kan vi ju fundera över och spekulera omkring. Men det var något som hindrade henne från att följa med framåt. Och så såg hon sig tillbaka. Och så blev hon där en saltstod, står det. Dessa varningens ord när det gäller riktningen ger alltså Jesus själv. Och i texten vi har hört så står det att de vandrade vägen fram. Och det ger oss anledning att stanna inför ämnet: vägen i Guds rike går framåt. Och då säger vi först att då måste många hinder av många slag avslöjas och brytas ner hos oss. Ja, medan de vandrade vägen fram, läste vi. Vägen går framåt, och så är det ju alltid här i världen. Den som färdas, färdas alltid framåt. så är det alltid här i världen. Vi färdas framåt. Men färdriktningen gäller inte bara i rummet, då vi framåt tar oss från en plats till en annan. Samma riktning gäller också i tiden. Vi kan inte, även om vi ville, vrida tillbaka tiden. Och inte heller kan vi stanna tiden. Den tickar på framåt, framåt. Den går aldrig någonsin bakåt. Men så finns det också hinder. Och det är hinder som vi lär känna här i världen. Och som vi kan bli väl insatta i när vi får lite livserfarenhet. Vi lär oss att tänka på hinder som kan spärra vägen framåt. Eller hinder som har med dålig tidsuppfattning att göra. Hinder som kan medföra att man inte kommer i utsatt tid. Tiden tickade på obevekligt framåt och stannade inte hänsynsfullt. Och så blev det för sent. Tiden tog slut tack vare att den gick. Och den tar säkert med säkerhet slut för dig och mig. När jag ser alla barn och ungdomar här så tänker jag på när jag var ung. Och jag ser mig i spegeln och ser att jag är inte ung längre. Tiden har gått. Jag kan tycka att det är inte länge sedan. Och å andra sidan så kan jag tänka att det är ju ändå ett antal år. Men det gick fort framåt. På levnadsvägen, på ett sätt som man inte tänker på när man är ung. Då tänker man alltid, jag har all tid i världen. Allt detta som har med vårt jordiska liv och dess villkor att göra känner ju de flesta människor till och lär känna mer och mer av ju äldre man blir. För man lär känna de jordiska villkoren och ger akt på hinder för färden framåt och lär sig att uppmärksamma risken för hinder. Vi kan ju numera vara oerhört välinformerade och vara angelägna om klara besked genom att gå in i våra olika system som vi använder via våra datorer för att söka upplysningar om vägen och tiden. Vi lär oss i det jordiska att det kan bli för sent och att vi måste tänka på hinder. Sen är vi ju också inriktade, många av oss, mot att komma framåt i denna världen. Och det kan ju gälla mycket mer än resvägen eller restiden. Det finns ju så många karriärvägar och andra vägar som upptar människors intressen av att komma framåt och uppåt. Det är ett stort hinder för att komma in på frälsningsvägen redan i detta att först söka lyckan i denna världen. Jesus säger ju därför till alla som hör honom: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Detta andra, det som hör till denna världen, det är inte vad du ska prioritera. Men så gör människan av naturen. Och varför? Jo, därför att vi genom syndafallets fördärv blev jordiska och jordiskt sinnade. Det är illa att människan är så blind för det väsentliga, de ting som gäller vårt andliga och eviga liv. Det Jesus säger och som vi hört från Lukas 9 kapitel ger oss en bild av hur det är i den andliga verkligheten. Det finns en väg angiven. Den går framåt efter honom. Följ mig, säger han. Följ mig efter. Och det finns tillfällen givna i den tid som ges och den tiden är nu. Idag, om du får höra Guds röst, må du inte förhärda ditt hjärta, står det. Och den insikten kan komma för en människa medan man går vägen fram. Medan du sitter eller står här, medan du lever denna dag i början av maj 2016, medan du ännu är vaken denna dag, åtminstone till kroppen, hörs ett rop från honom som är ute efter att rädda din själ medan tid är. Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa fram för dig. Den som har öron till att höra, han höre, för att bli varse sitt andliga väl eller ve. Men när dessa tillfällen dyker upp, då blir det också tydligt att det inte bara är yttre hinder som kommer i vägen. Vi får höra exempel på sådana yttre hinder i vad Jesus svarar dem han kallar, som vi har hört idag. Och dessa hinder synes ju inte vara något annat än helt naturliga orsaker till att dröja på steget när det kommer till kritan. Det finns så mycket som kan ha mycket god motivering för att syssla med. Ja, det är just det de är, dessa hinder. De är naturliga och de ligger oss nära till hands. Det naturliga hos oss människor är dessutom att hitta ursäkter för att undvika att svara ja på Jesu kallelse: följ mig. Ja, vi behöver inte ens hitta ursäkter, utan det finns så att säga naturligt i vår motsträviga natur. Hela vår natur är, kan vi säga, en enda undanglidande ursäkt. Men vi vill måhända göra vårt motstånd mot vår Herre på ett vackert sätt. Sådana är vi när vi tränger in under ytan. Vi försöker försköna vår ogudaktighet. Visst låter det väl ordentligt och riktigt att begrava sin fader, att ta ordentligt farväl av sin familj. Ja, att säga sig vilja följa Jesus vart han än går. När det kommer till kritan är det stora hinder dolda bakom dessa vackra viljeyttringar. Det vi alltså finner bakom dessa vackra ursäkter som vi har hört och bortförklaringar, det är den ogudaktiga naturen. Och nu kan vi ju av det Jesus säger veta att dessa ursäkter och förklaringar tar han ingen hänsyn till. Han går tvärtom vidare framåt. Och framåt från hans sida sett, det är att det dessutom går inåt för att avslöja hur oduglig den naturliga människan är till att gå rätta vägen framåt i egen kraft. Och så bryter han ner falska förhoppningar och föreställningar. Och det är just det verket som vi människor i det längsta gör kompakt motstånd med. Medvetet och ofta omedvetet. Under ämnet vägen i Guds rike går framåt säger vi för det andra: Jesus har själv gett oss exempel på att inre hinder måste brytas ner för att en människa ska komma framåt med honom. Hindren för att en människa ska följa Jesus, De sitter i vår natur. Den gamla människan hos oss, den ska förkvävas och dödas, säger katekesen. För att komma in på och vägen framåt, på vägen i Guds rike på jorden, gäller det alltså att Herren genom sin ande och sitt ord sätter den onda naturen på plats där den hör hemma, nämligen i skamvrån. Och som aposteln skriver, var mun stoppas till och världen, det vill säga jag, står med skuld inför Gud. Vilken skuld? Ja, det är den. Det är ju en stor synd som medför skuld. Detta att inte genast svara ja på den gode Gudens kallelse till det rike som icke är av denna världen, utan är ett rike utav en sån oändlig storhet och skönhet och med en sådan framtid, så att ingen människa borde ju ställa sig tveksam till att följa med på den vägen. Han som vill vårt bästa för tid och evighet och har all rätt i världen att förvänta vårt omedelbara ja till honom. Han får så ofta möta denna motsträviga natur. Men vad är han kommen i världen för? Ja, Herren, Gud, Fadern har sänt sin son i världen för att frälsa syndare. Och varför är de då så motsträviga mot den gode guden? Det synes för alla naturliga människor vara oresonligt hårt det Jesus säger i Lukas 9. Han som ville följa Jesus får ett klart besked om vad efterföljelsen skulle kosta. Han som ville begrava sin fader får den bryska tillsägelsen: låt de döda begrava sina döda. Och han som ville ta farväl av sin familj först får svaret att han inte passar för Guds rike. Den som ser sig om, det vill säga bakåt mot naturens böjelser, sedan han satt sin hand till plogen, passar inte för Guds rike. Ja, det var vägen bakåt som önskades av dem som blev kallade att gå framåt med honom. Och Jesus ger dem besked hur omöjligt det är för dem att passa på vägen framåt efter honom som säger följ mig. Och vad händer nu med en människa som ställs inför detta? Det är ju omöjligt att någon av dem blir efterföljare med ett sådant besked efter sitt naturliga sinne. Ja, ingen av dem kan efter sin natur följa Jesus. Vi har, som Luther skriver, en trälbunden vilja i vår natur. Men så finns det ett men, som det talas om på flera ställen där människor förstått att det är omöjligt att bli frälst efter deras egen natur. Jesus säger på ett annat ställe då frågan uppkommer om hur en människa ska bli frälst, ja, hur omöjligt det är. Jesus säger: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. För honom är det möjligt att frälsa syndare. Ja, hur kan det vara möjligt? Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande, säger Herren. Anden verkar insikt om den rättvisa domen över vår natur, över vår ovillighet, över vår motsträvighet. Och så kommer han till den ogudaktige och sänker frälsningens faktum över den förlorade människan och driver människan fram till Jesu kors, han som har gått den vägen ända fram. För detta måste nämligen ske, att människan instämmer i domen över sin ovilliga, ogudaktiga natur, och att du därmed ser dig förlorad för Guds rike. Den vägen är inte min. Den vägen kan jag inte gå. Sådan som det fordras här är jag inte. Och likväl, den dömde som där är utanför är ändå närmast. Mycket närmare än alla de som ägnar sig åt skönmålningens eller ursäkternas många konster. Men här finns mitt i domen över dig. Där ges ett Guds under åt ogudaktiga, som inte omtalas i just denna text. För här får du och jag höra idel fordringar från honom, som också har all rätt att ställa dessa krav. Och vi kan nog ändå stanna kvar där ett ögonblick, för han som ställer kraven är också han som uppfyllt allt. Han heter Jesus. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, säger han, så skall jag ge er ro. Hur ska du och jag få öppnade ögon och få syn på honom och komma fram till honom på hans bud? För det är bara han som kan föra en människa framåt. Att inte bli liggande i förtvivlan i sin synd, utan bli förd framåt till honom. För att se på sitt eget och söka förbättra det gamla, den gamla naturen, det leder inte längre än till vad det måste, nämligen till ånger och förtvivlan över sig själv. Och sådant leder inte framåt. Men vad är det då för en människa som ska kunna få syn på honom i ett sådant läge? Jo, det är den dömda människan. Den plågade människan. Den sårade människan. Den fula människan. Den sämsta människan. De vackra gärningarna och de skenheliga undanflykterna, de blir dömda som synd inför Gud. Därtill kommer insikt i det sinne och det väsen som måste dömas till döden, då det inte är Guds lag underdånigt. Vilken lag? Första budet i Guds heliga lag, i vilket alla andra bud ligger inneslutna, fordrar detta. Du skall inga andra gudar ha jämte mig. Inte din egen vilja som du bygger på. Inte din egen naturliga omtänksamhet mot din fader eller moder. Inte din medmänskliga angelägenhet om din familj. Allt detta som synes vara dig gott nog. Ja, så gott att det kan skaffa dig en plats i Guds rike. Det måste du tvingas att förkasta. För detta enda. En är helig. En är fullkomlig. En är lagens fullkomliga uppfyllare. Han heter Jesus. Guds till dig sände frälsare. Så har lagen blivit din tuktomästare till Kristus. Det du får se, det är han som för din skull lät sig hånas, piskas, korsfästas. Då han gick vägen fram ända till slut. Se för dig han korsfäst är. Det är det största under som kan ske på denna jord. När den naturliga människan förkväves och dödas. Och Gud själv genom sin ande framtvingar. Nej, inte framtvingar, utan frambringar en ny människa genom evangelium. En trons människa. En som förkastar allt eget och bara har Jesus kvar. En människa som inte någon annan än Gud själv kan föda och göda genom sitt evangelium. En människa som kommer i strid med sin gamla natur. En människa som sätter sin hand till plogen fastän det syntes omöjligt för den gamla. En människa som siktar framåt medan den gamla sköter sina jordiska sysslor. En människa som ser det mest angelägna att följa Jesus vart han än går. Och en människa som ständigt ser och instämmer i domen över sin natur. Samtidigt rättfärdig i Kristus och syndare i sig själv. Det var Luthers insikt och den får vara din mitt i striden. Aposteln Paulus ger ord för detta i Romarbrevets 7:e kapitel. Han talar där om två naturer som ligger i strid med varandra. Han finner nu viljan till det goda. Men samtidigt finns det onda kvar hos mig, säger han. I hans kött bor inte något gott. Och detta hans kött, vad är det? Det är hela hans gamla människa. Med all dess strävan. Med all dess goda gärningar. Med allt det som man vill finna berömmelse för. En människa värd att dagligen dödas. Och så finns där en början på en nyfödd, en ny, som ständigt är i strid med den gamla. En strid som gör honom utmattad. Vart ska han ta vägen? Jo, framåt. Framåt. Inte bakåt till sin gamla natur, utan framåt. Till honom och med honom som fött honom på nytt. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är denna nedbrytande kamp av den gamla människa. Men Herrens andes fortgående kamp för den nya människans bevarande som ger de kristna en sådan oro. De vet att hindren måste brytas ner och samtidigt ser de allt mer av det onda som heter den gamla människan. Det är som sig bör att han växer till och att jag förminskas. Läser vi om hur Johannes döparen ser på sig själv. Ja, det gäller mer än så. Paulus säger: jag dog. Jag dog. Hans jag blev dödat intill dess att den sista dagen levdes här på jorden. Och så är det med den heliga andes upplysning om den gamla människan. Man ser mer av det onda man förut inte såg. Som ung kan man ofta undra om inte de äldre har kommit ifrån sådana bekymmer. Men de gamla som länge erfarit denna strid kan säga: det blir aldrig bättre med min onda natur. Jag släpar den ständigt med mig. Den gör mig ständigt bekymmer. så blir nådens evangelium på Kristi blods grund den vila som Herren själv ger sina sargade och plågade efterföljare i denna världen. I en av de gamla svenska psalmerna sjunger vi: hindren är och många, gör motstånd min själ, Satan dig nåden ej unnar. Ja, vilken är nu den nåd som Guds ord talar om? Jo, det är inte nåd mot den gamla människan. Hon skall tvärtom lämnas utan nåd. Hon skall förkvävas och dödas, så att vi allt mer bortlägger och övervinner synden. Vi läser i Efesierbrevets 4:e kapitel, vers 22. Ni har avlagt den gamla människan som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser. Efesierbrevets 4:e kapitel och 22:a vers. Ja, avlagt, men ännu är den gamla människan verksam i sitt motstånd mot Guds ande. Det är Guds andes verk att denna gamla natur möter motstånd. Vad skall då mera ske när hindren undanröjs? Det är den kristna trons hemlighet. Den nya människan ska växa till. Den nya människan är en hemlighet för världen, på samma sätt som den uppståndne och himlafarne Kristus är en hemlighet och förnekas. Enligt lilla katekesens ord frågas hur vi skall uppstå med Kristus. Och svaret är: en ny människa skall hos oss dagligen framkomma och uppstå. Det är Guds andes nyfödande och dagliga verk. I Efesierbrevets 4:e kapitel fortsätter i verserna 23-24. Ni förnyas nu genom anden som bor i ert sinne och har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Kristus Jesus har en gång för alla uppstått ur graven, och nu sker med hans andes kraft ett nytt uppståndelseverk här i tiden genom anden. Och så säger vi till sist under ämnet vägen i Guds rike går framåt. Och säger vi att vägen går verkligen framåt då en människa i honom som bröts ner ser sitt enda hopp. Då har vägen verkligen gått framåt och kommit till vägs ände. Och denna vägs ände, den är inte så som det ofta kan sägas här i världen, av det sämsta slaget, utan det är av det bästa slaget. Ty då har människan i honom som bröts ner sett sitt enda hopp. Han som bröts ner, han säger om sig själv att han är det tempel som skulle brytas ner, men som på tredje dagen skulle uppstå igen. Människorna kunde inte tro eller förstå vad han talade om. Inte heller lärjungarna. Först framdeles skulle de fatta vad han talade om. När de brutits ner och blivit utan hopp och utan Gud i världen, då trädde han åter fram för dem. Och de såg med egna ögon dödens överman, syndens övervinnare och djävulens besegrare. De såg porten till himmelen öppnad för syndare. De kunde nu fortsätta framåt mot det saliga målet, inte i egen kraft, utan då han uppenbarade sig för dem i själens mörker. De hade förlorat allt han sagt ur sikte. Utan honom var de döda. Med honom blev de levande. Med en framtid och ett hopp, så som Herren säger genom profeten Jeremia: jag vet väl vilka tankar jag har för er, inte ofärdens utan fridens tankar, till att ge er en framtid och ett hopp. Och detta levande hopp är i honom som bröts ner i döden, men uppstod till fariseernas och de skriftlärdas förskräckelse. En framtid och ett hopp. Det är fråga om ental. I ingen annan finnes frälsningen. Ej heller finnes något annat namn bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. Det är så bokstavligen talat. Och så har människor erfarit räddningen när allt annat hopp var ute. När vägen framåt med Jesus slutat i eget mörker, då stod han där, och han gör så än idag inför den som fått en ödmjuk och förkrossad ande. Min frid ger jag er. Icke ger jag den så som världen giver, men min frid. Vi kan inte taga om det inte blir oss givet ovanifrån. Och nog var hans väg framåt omöjlig att förstå för dem. Den blev ju fylld av allt större hinder, och hans tid tycktes rinna ut. Där lärjungarna trodde att han kommit i världen för att göra, nämligen jorden till ett paradis, och dem till konungar i ett jordiskt rike. Dessa förhoppningar blev fråntagna. Han var inte en sådan messias de hoppades på. Deras jordiska sinnen hade haft sitt allt här på jorden. Ja, vi har alla efter vår natur trånga hjärtan och sinnen för det som Jesus kom i världen för och för det han skulle göra. Den gamla människans förhoppningar om att komma undan döden ska komma på skam. En dag är stunden inne att ligga för döden. Har en ny människa blivit född innan den stunden är inne, då har också handen blivit satt till plogen och färden gått framåt även den sista tiden. Den passar för Guds rike som inte har sin förhoppning till denna världen eller söker sitt bästa här. En sådan människa vet också att den gamla naturen söker den utvägen, vilket inte är en utväg eller ens framkomlig väg, utan en bakåtväg. Det finns en väg som leder framåt, och han heter Jesus. Han som själv säger sig vara vägen. Vägen till livet. Vi ska till sist bara nämna ett kort exempel på hur det kan vara vid vägs ände. När den gamla, eller snarare unge, predikanten Anders Norborg, dryga 40 år gammal, ligger på sitt yttersta, då har han inget att berömma sig själv för. Men människor försökte i sitt oförstånd ändå att komma med uppmuntrande tillrop till vad han hade gjort här i världen. Jag tänk så oförståndiga människor är. Att han en gång satte sin hand till plogen och blev passande för Guds rike. Ja, det hade ju en enda orsak. Det var Guds verk. Och om sig själv säger han i den frälsningsvishet som inte grundar sig på det han har gjort, utan på honom som fört honom till en god utgång sedan han satt sin hand till plogen. Han får en god utgång från detta förgängliga livet. Och han har sett vägen fram mot målet. Och han är framme vid målgång, kan vi säga. Han säger då till sina besökare: Jag ligger som en ogärningsman på klippan Kristus. De andliga fienderna må ditskjuta sina pilar så mycket de vilja och förmå. Jag håller mig fast. Jag håller mig i honom. Jag släpper icke. Och lite senare säger han: till dessa förståndiga och fromma människor, kom inte och förmörka Jesus för mig. Mina gärningar kastar jag bakom ryggen, men mitt ansikte är allenast vänt på och mot Jesus. Han såg framåt medan han vandrade de sista stegen, buren av honom som bär syndare. Nedbruten men full av hopp och med visshet inför döden. Nog är det förunderligt. Det är den nya människans stora förmån, allt medan den gamla går under. Medan du nu går framåt har Jesus velat säga dig något om att du också är på väg mot vägs ände. Och må den vägens ände vara dig till välsignelse. För var så säker, en dag är du där. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Din heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.